This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg som görs av din lokaltidning Göteborg Direkt. Jag heter Lovisa Hansson och jag är reporter på tidningen. Med mig vid min sida så har jag Mattias Axelsson. Du är ju vår Göteborgskännare, historielärare och även krönikör på tidningen. Hej!
Hej Lovisa!
Hur mår du?
Ja, vi sitter ju här i försommar, eller nästan högsommarvärme är det väl. Dukat upp med lite kaffe och kakor och tittar ut över Göta älv och ett stort antal båtar. Mm. För idag så befinner vi oss vid Drömmarnas kaj, eller Gullbergs kaj.
Precis, och det, jag måste säga, det är, än så länge är det nog min trevligaste podcast-inspelningsplats. Mm. Väldigt, väldigt härligt och rofyllt. Det är ju lite trafik i bakgrunden. Bakom oss. Men vår vi är ju bara blått vatten, fina båtar och ett stillsamt ro.
Mm.
Men vi ska ju som sagt prata om en plats som har många, många, många namn. Och det är ju så man säger om ett kärt barn. Vi har ju både Gullbergs vass, Gullbergs kaj och Drömmarnas kaj. Det finns säkert fler som inte jag känner till. Men Mattias, var skulle du, om du ska beskriva, var är vi någonstans egentligen i Göteborg?
Ja, vi sitter ju vid det som faktiskt på kartan till och med kallas för Drömmarnas kaj, men också Gullbergs kaj. Och Gullbergs kaj är ju en del i vad jag tror är stadsdelen Gullbergs vass. Jag har lite svårt att hänga med i de här olika stadsdelsindelningarna som Göteborgs stad har sysslat med de senaste åren. Men tittar man återigen på kartan så heter det här området Gullbergs vass och det sträcker sig någonstans bort ifrån Lilla Bommen, eller broarna, om vi har Göta älvbron och Hisingsbron i väster, bort till Gullbergsån i någonstans öster eller sydöster. Och sen så den sydligaste delen avgränsas av Åkaregatan och Odinsgatan. Och i det här området som då kallas för Gullbergsvass så har vi ju till exempel centralstationen, vi har Skansen Lejonet, gasklockan låg ju här för inte jättemånga år sedan och givetvis då Drömmarnas kaj som väl kanske är lite fokusområdet för podden, även om vi givetvis kommer att måla den långa historien eftersom det är ändå jag som bestämmer innehållet och då blir det långt tillbaka i tiden.
Okej, vi måste pausa lite och prata om namnet. Varför heter det just Gullbergs vass?
Ja, alltså Gullbergs vass, det var ju ett vassområde här till mitten på 1800-talet. Och att den heter just Gullbergs vass, det beror ju på att den branta klippan Gullberg vid Göta älvs södra strand. Det är den, alltså Gullberg, som har fått ge namn till Gullbergs vass. Och varför klippan, och det är ju där Skansen Lejonet ligger. Och varför den fick heta Gullberg, det vet vi faktiskt inte. Det finns inga historiska källor som säger varför just den klippan hette, eller heter Gullberg. Däremot vet vi att den finns belagd från åtminstone mitten av 1200-talet. Alltså någonstans där då den här delen av västkusten blev svenskt. För innan dess så hade ju Sverige ingen del av västkusten. Men från 1200-talet så får vi ju Askims härad och Tuve och Lumbisocken på Hisingen. Och vi vet att Birger Jarl som var regent, han var aldrig kung men han var ju regent av Sverige. Han hade ett möte med den norska kungen Håkon Håkansson någonstans här i mitten på 1200-talet. Och då finns Gullbergs hed belagt och Lindholmen, ett annat sånt ställe de träffas vid, Birger Jarl och Håkon Håkansson. Sen återkommer Gullberg i de historiska källorna under den fortsatta medeltiden, bland annat i början på 1300-talet i samband med brödrastriderna mellan Magnus Ladulås söner Birger Magnusson, Valdemar Magnusson och Erik Magnusson. Och den som är historieintresserad känner ju till exempel Håtunaleken och Nyköpings gästabud i början på 1300-talet. Och det är ju konflikterna då mellan Magnus Ladulås söner. Och det som är relevant just för Gullberg, det är ju att Birger Magnusson, som då var kung, han byggde en borg vid Gullberg för att försvara sig mot sin egen bror då, Erik. För Erik, han hade i sin tur byggt borgar på Ragnhidsholmen, som är på den östra stranden av Nordre älv i Sävesocken. För bröderna Erik och Birger, de slogs ju med varandra om makten i Sverige i början på 1300-talet. Då använde kung Birger just Gullberg som en befästning. Sen återkommer Gullberg i de historiska källorna under 1400- och 1500-talet. Bland annat så bygger man befästningar och borgar för Gullberg. Om man, jag hade ju den lilla oturen att jag skulle cykla hit idag, så fick jag punktering i anslutning till stampen. Så tänkte jag att då ställer jag cykeln här och så promenerar jag snabbt och enkelt över hit till Drömmarnas kaj. Det var ju inte alls så enkelt som jag trodde, för man fick ju snirkla sig fram över järnvägsspår och via byggarbetsplatser och så vidare. Men då gick jag upp över Skansen Lejonet och Klippan där uppe. Och man har ju en ganska bra utsikt över älven, så det är inte alls konstigt att man använde den här platsen som en befästning under medeltiden. Sen fanns det planer. Johan den tredje, alltså Gustav Vasas näst äldste son, han hade planer på att bygga stad här i slutet på 1500-talet. Man stakade ut liksom ramen för staden, men det blev aldrig någonting byggt. Sen hade Karl den nionde planer, men det blev ingen färdig fästning här heller, för att Kalmarkriget kom i vägen och danskarna brände ju det som fanns att bränna. Det var ju då man tog Älvsborgs fästning också. Och i samband med Kalmarkriget så fanns det en man som hette Martin Krakow som försvarade Gullberg, alltså det fästet som fanns uppe på Gullberg. Och Martin Krakow finns ju kvar i området i ett gatunamn. Jag tror den heter Mårten Krakowsgatan. Kan heta Martin Krakowsgatan, jag är lite osäker. Men Krakow, det är ju namnet. Den gatan har fått det namnet. Det kommer ju sig av den man som försvarade fästningen i samband med Kalmarkriget. Sen bygger man färdigt det här under 1600-talet. Men sen så rivs befästningarna på Gullberg i samband med att man bygger Skansen Lejonet 1687.
Ja, för om vi pausa lite och fördjupa oss lite just på Skansen Lejonet. Vad kan du berätta om den platsen?
Ja, Skansen Lejonet är ju en av många historiska platser just inom området Gullbergs vass. Och Skansen Lejonet byggs ju i slutet på 1600-talet och färdigt då 1687. Och det är ju Erik Dahlberg som får i uppdrag i slutet på 1600-talet att stärka Göteborgs försvar. Och det han gör, det är ju att han dels bygger de här två försvarsskansarna. Skansen Lejonet här och sen Skansen Kronan nedanför eller ovanför Haga, beroende på vilket håll man kommer ifrån. Sen under slutet på 1600-talet så bygger man ju även Älvsborgs nya fästning. Man bygger högre och bättre murar runt staden. Och Skansen Lejonet är en viktig del i försvaret av Göteborg ända till början på 1800-talet. Det är först 1822 som Skansen Lejonet slutar att vara en försvarsskans. Men den fortsätter faktiskt att ha betydelse för försvaret ur en mer symbolisk mening, eftersom Skansen Lejonet är en av Sveriges 11 salutstationer. När man gör de här officiella saluterna som Försvarsmakten gör under specifika högtider, till exempel nationaldagen eller konungens födelsedag den sista april, då skjuter man salut från olika platser och då är Skansen Lejonet en av 11 officiella salutstationer som försvaret använder sig av. Så på så sätt så har den fortfarande betydelse för försvaret.
Men själva vassen då, varför heter det Gullbergs vass?
Ja, om man tittar på gamla kartor över Göteborg, eller kartor från början av 1800-talet och tidigare, då ser man att längs med Göta älv så finns det tre stora vassbälten. Dels har vi Lumbivassen och Tingstadsvassen, som ibland också kallas för Hisingsvassen gemensamt, att det är en stor vass. Jag tror vi pratade lite om det när vi var vid Backaplan. att jag nämnde Tingstadsvassen. Men den tredje stora vassen längs med Göta älv, det är ju Gullbergs vass. Och det var en grundvik som sträckte sig från centralstationen, där centralstationen ligger idag, till Säveån. Alltså i det området som också idag kallas för Gullbergs vass. Och det är alltså vassruggar som bland annat är kända för att man hade Europas fågelrikaste jaktmarker. Många utländska jägare kom till Göteborg för att ta del i de här jakterna i de här våtmarksområdena som Gullbergs vass var. Så det var ett populärt område att bedriva jakt i. Sen i anslutning till Gullbergs vass så låg också det som kommit att kallas för Hultmans holme. Jag tror att Hultmans holme fortfarande finns med på kartorna. Och det är alltså längst till vänster om man tittar på kartan i Gullbergs vass. Och det var en man som hette Nicolas Hultman som under 1800-talet arrenderade den här holmen. Den hette då Stadstjänareholmen men fick namn efter Nicolas Hultman och kallades då och kallas fortfarande för Hultmans holme. Och den här holmen växte sedan ihop med vassen när man började torrlägga den i början på 1800-talet.
Okej, men vad innebär det då att just att man torrlade vassen?
Ja, det man gör under mitten av 1800-talet, för där är ju en period då Göteborg väldigt tydligt börjar att expandera. Vi har ju inkorporeringen av hela Majorna under mitten av 1800-talet. Göteborg växer så det knakar under 1800-talet i samband med industrialisering och så vidare. Och då tror jag att man tänker så att just ha ett så centralt beläget område som inte går att bebygga, som inte går att använda, det är ju slöseri med mark. Så då bestämmer man sig för att man ska använda Gullbergs vass på ett bättre sätt. Problemet är att det går ju inte att använda den så länge som det är en vassrugg här. Så då bestämmer man sig att man ska torrlägga Gullbergs vass för att man ska kunna bygga en stadsdel på området. Och det man gör är att man pålar in hela Gullbergs vass för att man ska kunna använda muddret. Man muddrar ju Göta älv samtidigt, så muddret som man får upp från Göta älv, det lägger man innanför pålarna. Och sen så vallar man in hela Gullbergs vass, vilket gör att man då får lite som en insjö som är ungefär en halv meter djup. Problemet med den här insjön i mitten på 1800-talet, det är ju att från Stampen så kommer Fattighusån. Mm. Och från Stampen, eller Stampen är vid den här tiden känt för att vara ett område med extremt hög dödlighet. Det grasserar epidemi på epidemi i Stampen. Så man är rädd för att de här liksom vattnet som kommer från Stampen ner från Fattighusån till Gullbergs vass liksom ska förstöra området. Och när man börjar länspumpa i maj 1859 så har man som försiktighetsåtgärd att man på 8 timmar har vatten som man kan fylla tillbaka Gullbergs vass och vattenläggaren. För det man är rädd för det är att när man torrlägger hela Gullbergs vass så ska det börja lukta något fruktansvärt, att det liksom blir en sån riktig bakteriehärd. Men som tur är för byggarbetarna och för göteborgarna här i mitten på 1800-talet så är det en väldigt, väldigt varm och torr sommar, vilket gör att leran snabbt torkar upp och det blir en riklig vegetation i området, vilket tillsammans gör att den här befarade stanken från det torrlagda Gullbergs vass uteblir. Så nu kan man här under 1860-talets början börja planera för hur man ska utforma stadsdelen Gullbergs vass. Och då finns det två huvudförslag när det gäller hur man ska utforma staden eller den här stadsdelen. En plan med kanaler och en utan kanaler. Och den med kanal, då var det en kanal som skulle gå från Lilla Bommen till Gullbergsån med 7 broar över. Och den kanalen skulle gå ungefär där 45-an, E45-an går idag. Sen skulle man ha ett stort parkområde i anslutning till Skansen Lejonet och en avenyliknande gata med trädallé. Och, så det var liksom, det fanns långt gångna planer på att man skulle bygga en helt ny stadsdel här i Gullbergs vass.
Men som vi alla vet så blev det ju inte riktigt så. Varför inte?
Nej, det som också händer i mitten på 1800-talet är ju att det börjar byggas järnvägar i Sverige. Vi har den första järnvägen för lokomotiv 1856 mellan Örebro och sen dras den vidare till Arboga. Och 1856 så börjar man också bygga den västra stambanan, alltså den stambanan som går mellan Stockholm och Göteborg. Och den invigs ju här 1862, samtidigt som man håller på och planerar för att bygga Gullbergsvass, för att bygga stadsdelen Gullbergsvass, så drar man också den här stambanan. Och den första turen, den går den 3 november 1862 klockan 8.54 på morgonen och anländer sent kvällen. Eller sent på kvällen dagen efter så anlände tåget, för det tog 14 timmar att göra den här resan. Till skillnad från om man skulle åka med häst och vagn som man hade gjort tidigare, det kunde ta upp till 3 dagar eller upp till en hel vecka att åka mellan Stockholm och Göteborg. Så det här blev ju en stor revolution för resandet i Sverige. Sen drar man ju också den norra stambanan och mittenbanan i Sverige under andra halvan av 1800-talet. Men fram till Göteborg så är det ju inte bara den västra stambanan som påverkar området Gullbergsvass. För man bygger ju centralstationen i anslutning till att de här järnvägarna dras fram under slutet av 1800-talet. För under 1870-talet så kommer Bergslagens järnvägar och drar en järnvägslinje mellan Falun och Göteborgs central. Och när de här spåren för Bergslagsbanan dras fram så dras spår och anläggningar in över precis det området som man hade planerat för att bygga som stadsdelen Gullbergsvass. Och jag vet inte om du la märke till det, när man svänger in här så finns det en plats som heter Falutorget. Det finns skyltat för Falutorget där, och Falutorget, det har ju fått namn just efter den här gamla Bergslags järnvägar, att den gick till Falun, så därför så heter någon del här i Gullbergsvass just för Falutorget.
Det får jag spana efter.
Och när man drar fram den här Bergslagsbanan från Falun ner till Göteborg så kan bruken i Bergslagen som tidigare skeppat ut sina varor via Stockholm istället välja Göteborg, vilket ju givetvis blir ett uppsving för Göteborgs ekonomi. Och vi har fortfarande, även om Bergslagsbanan är borta sedan ett tag, så finns ju fortfarande stationshuset för Bergslagsbanan som byggs 1881. Om man går, vad blir det, norr om centralstationen, så finns det en stor vit byggnad som har kallats för Vita huset i folkmun. Nu är den tyvärr omgärdad av lyftkranar och bilar och vägar och liknande, så det är lite svårt att komma till Vita huset. Men det är en av de byggnader som finns kvar sen Bergslagsbanan och det stationshuset. Sen har vi även Bohusbanan som dras fram i början på 1900-talet. Så det här området som skulle bli den här stadsdelen med kanaler och alléer, det blir ju istället ett stationsområde där man drar fram järnvägsspår. Och sen under efterkrigstiden så tillkommer också den här motorleden 45an som leder till att man river de sista bostadskvarteren som fanns i anslutning till Gullbergskaj och Mårten Krakowsgatan, och de ersätts istället med kontorsbyggnader. Och tittar man på ett diagram över befolkningen i stadsdelen Gullbergsvass så ser man att den sjunker ju hela från 3000 i början på 1900-talet ner till i princip noll i början på 1970-talet. Och det beror ju helt enkelt på att man drar fram järnvägar, man bygger motorleder, man bygger istället för bostadshus kontorsbyggnader. Så under 70- och 80-talet så är ju det här i princip ett industriområde där det inte bor några bofasta människor i princip.
Om vi ska återgå till att prata om namn, vi har rätt ut Gullberg, vi har rätt ut Vass. Vi behöver kanske inte reda ut kaj, varför det heter Gullbergs kaj. Men just Drömmarnas kaj tror jag ändå att många förknippar den här platsen med. Men var kommer uttrycket Drömmarnas kaj ifrån?
Ja, det tidigaste belägget som jag har hittat i tidningsarkiven för att någon kallar den här platsen för Drömmarnas kaj, det är ju Göteborgstidningen 1969. För då skriver man om trötta vrak i väntan på slutet vid de brustna Drömmarnas kaj, när man ska skriva om de här båtarna som ligger längs med Gullbergs kaj.
Det är så poetiskt.
Ja, visst är det. Även journalister kan få till det ibland. Och just Drömmarnas kaj, det kan ju vara lite dubbeltydigt. För å ena sidan så skulle det ju kunna syfta just på de här brustna drömmarna. Att man har drömmar om olika saker med de här fartygen. Men också om personerna som befolkar Drömmarnas kaj. Att det är alltså personer som är drömmarna. Drömmarna, så att det är deras kaj. Så det kan antingen vara det här mer symboliska att man drömmer om någonting. Men också den personen som har drömmarna, att det är deras kaj. För det här området har ju då varit en kaj sen åtminstone slutet på 1800-talet. Det är då jag har funnit belägg för den första kajen vid Gullbergs vass i den nordöstra delen, alltså där Gullbergs kaj eller Drömmarnas kaj ligger idag. Och då var det pråmtrafik och virkestransporter och ångbåtar som lade till vid Gullbergs kaj, eller vad det nu hette i slutet på 1800-talet. Sen vid sekelskiftet 1900 så bygger man ut kajen och då används den främst av gasverket. Och den industrirelaterade sjöfarten flyttas från Lilla Bommen hit till Gullbergs kaj. Och Lilla Bommen blir istället en plats just för ångare och segelskutor. Och det här blir mer av en industrikaj. Sen under det fortsatta 1900-talet så flyttar in fler och fler industrier i området. Bland annat tobaksmonopolet, Vin- och spritcentralen. Sen sker en parallell process där mer av den tunga industri, alltså hamn- och industriverksamheten, flyttar härifrån ut till Hisingen, alltså på andra sidan älven. Och det här området, alltså Drömmarnas kaj eller Gullbergs kaj, det blir istället snarare en plats dit båtar kommer för sin, vad ska man säga, sista vila innan de transporteras någonstans och man helt enkelt gör sig av med dem. Och det är ju därför som de båtarna som har legat längs med Drömmarnas kaj från slutet av 1960-talet och framåt är de här båtarna som man kanske behöver fila och putsa lite på.
Man tolkade ju, eller jag tolkade det på liksom lite bitterljust på något sätt. Då lite så här drömmarna om Göteborg som hamn- och skeppsstad.
Ja, och platsen har ju också i folkmun kallats för de döda skeppens kaj. Alltså att det är skepp som nästan ligger här lite grann och dör. Men jag tänker att de som äger båtarna här och nu, alltså de båtarna som vi sitter och tittar på här 2021, de är nog ganska stolta över sina båtar och tycker om sina båtar. Men det är ju ändå en plats, en kaj dit båtar kommer som kanske inte är i bästa skick, som behöver jobbas ganska mycket med. Och under andra halvan av 1900-talet så har ju Drömmarnas kaj varit en plats, lite grann av en fristad, en frizon för de som kanske inte har och har möjlighet att ha båtplatser på andra ställen. För fram till 1970 så var hyrorna för att ha en båtplats här vid kajen i princip obefintliga. Sen beslutade Göteborgs hamn att höja de här hyrorna med flera 100%. Och det är då den ideella fartygsföreningen Gullbergs kaj bildas för att hålla priserna nere. För att man ska kunna ha det här lite grann som en fristad. Att man har möjlighet att ha platsen, att man ska kunna ha sina båtar, att man ska kunna fixa och dona med båtarna här vid Gullbergs kaj. Och idag så består föreningen av ett 60-tal fartygsägare som alla har sina mer eller mindre i ordningställda fartyg längs med kajen.
Ja, men så som vi upplever det just nu, väldigt lugnt och fridfullt. Det är väl inte den hela 100-procentiga bilden, det finns väl lite rykten så som har gått om den här platsen.
Ja, den har ju också lite liksom skumrask rykte om sig. Jag vet att den ibland har kallats för, att Gullbergs kaj har kallats för Nordens Chicago. Ska du i ärlighetens namn säga att det är många platser i Sverige som har kallats för Nordens eller Sveriges Chicago, så det är absolut inget unikt för Gullbergs kaj. Men att det förekommer svartklubbar och liknande i samband med anslutning till Drömmarnas kaj, det har väl inte varit en hemlighet. Och att det är en plats som drar till sig kanske människor som inte riktigt passar in i den här moderna, urbana miljön som man vill bygga i Göteborg. Utan det är lite mer av människor som kanske skulle kunna klassificeras som original eller som är lite mer udda som passar in här vid Drömmarnas kaj. Att man här får en fristad. Det finns en frizon för människor som vill hålla på och pyssla med sina båtar.
Men om vi går tillbaka lite grann, för du nämnde ju tidigare att det fanns liksom som två spår för Gullbergs kaj. Alltså nu blev det stambana och tågtrafik och mer kontorsbyggnader sen på sikt. Men det här första alternativet, det känns ju lite som att vi nästan är på väg dit nu.
Ja, tittar man på de planer som Göteborgs stad har för stadsdelen Gullbergs vass, så är det väl inte helt olikt de planer man hade i mitten på 1800-talet för området. Ja, för det Göteborgs stad skriver, det är ju att i framtiden och inom en ganska snar framtid så ska 20 000 människor bo och lika många ska arbeta i Gullbergsvass. Och det är ju en enorm utveckling för ett område som för bara ett par decennier sedan var i princip folktomt vad det gäller boende. Och just Drömmarnas kaj har ju en väldigt osäker position i den framtida stadsutvecklingen. För om man tänker att man ska göra om Gullbergsvass, och det man gör och det jag tydligt märkte när jag skulle promenera från Stampen hit, det är ju att det byggs något oerhört. Dels så har vi ju att man bygger stadsdelar, men också att man försöker liksom gräva ner trafiken, och vi har Västlänken där mycket av spår ska gå under mark, vilket gör att det blir möjligt att bebygga Gullbergsvass på ett annat sätt än vad man har kunnat göra tidigare. Men problemet för en plats som Drömmarnas kaj, det är ju hur ska man använda och hur ska man kunna bevara den här platsen i den, alltså när den moderna staden byggs. För så som det är idag så har ju den här kajen inget kommersiellt syfte överhuvudtaget. Det är öppet, alltså du och jag kunde ju promenera in här utan några som helst problem, sätta oss på en bänk och spela in en podd. Man kan sätta sig och ta en kaffe, man kan promenera här längs med kajstråket. Och i den moderna staden så pratar man ju gärna mycket om hur man kommersialiserar ytorna, hur man vill liksom ha kaféer och hur man vill ha restauranger och liknande. Och det rimmar ju ganska dåligt med vad Drömmarnas kaj är för plats idag. Det vill säga att Drömmarnas kaj bryter lite grann från den här normativt ordnade stadsbilden. Och frågan som jag väldigt tydligt ställer mig, det är hur kommer den här platsen att se ut om kanske 5 eller 10 år? Kommer de här skeppen som ligger längs med Drömmarnas kaj kunna finna sin plats i den moderna staden och i den nya stadsdelen Gullbergsvass som man tänker att man ska bygga? Och jag tänker att man kan avsluta med ett citat ifrån fartygsföreningen Gullbergskaj. Och jag kommer inte ihåg exakt vem det var som blev intervjuad i någon artikel i DN som jag plockade det här citatet. Och då menar den mannen att det vore ödesdigert för hela den svenska marinhistorien om Drömmarnas kaj blir ett trevligt promenadstråk med rabatter och kaféer. Så vi får väl helt enkelt se vad som händer med den här historiska platsen som har anor från 1200-talet. Och de här båtarna som vissa kanske har legat här sedan 1970-talet.
Ja, men vi kan väl säga så här att det är ju... Har man inte varit och promenerat fram och tillbaks längs kajen som göteborgare, då har man ju verkligen missat någonting, och att det är en stark rekommendation från vår sida. Vi avslutar där och vill tacka er så otroligt mycket för att ni lyssnar på vår podd Gator och torg i Göteborg. Som vanligt så får ni ju gärna kika in på vår Instagram, Mattias.
Gator och torg i Göteborg heter vi på Instagram. Och inte heller missa den artikel som du kommer skriva om Drömmarnas kaj i tidningen Göteborg Direkt och på webben.
Precis. Då får vi tacka så mycket för oss.
Hej då
så länge.
Hej då.
Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams.
And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.